Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå där och hjärtligt välkomna till det 67:e avsnittet av Släpp sargen. Robin Figren, har du deppat färdigt över utebliven hockeymedalj i OS för Tre Kronor än?
Ja, det var jäkligt tur att du sa hockeymedalj, för att jag är fortfarande lite besviken på Frida Karlsson nämligen. Men
ja, just det.
Jaha, det här var en hockeypodd.
Skidpodden får du fan starta med någon annan. Alltså.
Ja, det ska jag, kolla med Frida Karlsson om hon är sugen. Men alltså, jag har fan inte deppat alls. Alltså, jag har inte det. Alltså, med handen på hjärtat. Nej. Så jag har inte... Jag har inte följt hockeyn så mycket. Det har mest varit liksom skidåkningen och alla så här random sporter. Hur kände du? Hann du få lite sådär tagg eller nej?
Nej, inte det minsta. Jag ska vara helt ärlig. Jag kollade straffläggningen där mot Ryssland. Noterade naturligtvis att Sverige var väldigt nära att nå OS-final. Men så landade man ändå fyra. Mm. Visst, absolut, man var nära final. Mm. Men ja, som sagt, kom ändå fyra. Jag kan tycka att det har varit förvånansvärt positiva tongångar. Alltså, jag vet att det har slängts med ord som fantastiskt och jättebra och sådär. Alltså, jag tänker så här, fyra, visst nära final, men ska inte Sverige sikta högre än så? Jag har ändå reagerat på det. Jag säger inte att något är rätt eller fel, men jag har reagerat på det.
Jag tycker att det kändes som att det var lite väl positivt när man vann kvarten. Alltså, som att så här, då vart allting jättebra helt plötsligt. Och så torskade man igen. Och så blev det ju pannkaka till slut ändå. Man kanske var lite för hypad efter kvartsfinalen.
Precis, av liksom slutspelsmatchen, om vi ska kalla dem det, så vann man ju en av tre. Mm. Så ja, visst, det kanske var helt okej sett i materialet. Men ja, jag har ändå reagerat på att jag har varit väldigt, väldigt positiva tongångar. Jag kan tycka det är...
Det står ju dig.
Ja, men alltså lite, man ska vara helt ärlig. Alltså så här, vad fan, så jävla bra var det väl ändå inte. Men visst, man kan säkert ha skilda åsikter om den saken. Så här, nu har ju inte du lirat OS. Men vad tror du? Hur snabbt bör spelarna efter ett sånt här äventyr skickas in i SHL igen? Om vi ser till de svenska framförallt då.
Ja, alltså nu kommer väl kanske Siko och Janne igång här. Men alltså jag tycker att spelarna ska få ett par sammanhängande dag. Och det tycker jag efter de här andra turneringarna också. Alltså man är ändå ganska så här slut och har varit borta länge och sådär. Och komma hem och du vet få en dag och landa. Och du är allt du ska göra tvätta liksom. Alltså jag tycker man kan ge ett par sammanhängande dagar i vilket fall. Kanske en liten spahelg. Vad vet jag.
Och jävlar, det hade inte blivit glada miner och liksom Färjestads centertrio gav sig iväg på en spahelg.
Nej, kanske inte. Men vad fan skulle de hellre vilja att det var tre lik som kom tillbaka liksom, och var helt slut.
Det kanske går att hitta en mellanväg.
Ja, absolut, jag tycker det. Ett par sammanhängande dagar tycker jag att de ska få i vilket fall.
Ja, men jag fattar. Alltså, det är ju ganska brutala spelscheman som väntar här nu framöver för de flesta lagen. Är det bara kul?
Nej. Alltså vi har ju hamnat lite i den sitsen nu. Vi håller på lite och går igenom den. Alltså i vanliga fall så har väl vi kanske i snitt av två och en halv matcher i veckan. Mm. Och så nu har vi dundrat på med tre matcher i veckan ett tag. Och det blir lite skillnad alltså. Man känner det. Man känner sig lite mer mosig och lite mer mör om man säger så. Så att det kommer nog ta lite på gubbarna, det tror jag.
Det ska bli spännande att följa i alla fall. Nu så kickar vi igång veckans avsnitt. Det har hänt en hel del sedan sist vi poddade och jag tänkte att vi skulle kika på några av de grejerna. I helgen, om vi backar ända dit, så skickades ju Cam Abbott upp på läktaren i Luleå, vilket ju är exceptionellt ovanligt i SHL. Det var ganska lätt att förstå Rögle-coachens ilska. Det blev mål i röven istället för ett PP. Men vad känner du spontant kring en sån här grej?
Ja, alltså vad tänker jag? Känns ju lite så här nordamerikanskt på något sätt. Att tränaren liksom blir... Men det är sällan de går upp på läktaren, har du tänkt på det? Då går man in i omklädningsrummet.
Ja. Ja, men de gömmer väl sig i omklädningsrummet. Det är ju mer ett talesätt.
Ja.
Att de skickas till läktaren. Men han har ju haft några sådana här raseriutbrott, Abbott. Men jag vet inte att det liksom fick den här följden på något sätt, piggade nästan upp, kände jag lite.
Ja, vad fan, om den piggade upp, vad känner du inte då för Claes Östman som också fick samma behandling av domarna på Hovet när Linköping mötte Djurgården? Alltså, Claes Östman är nog typ den sista jag skulle kunna se snacka sig till en upp på läktaren-tripp. Alltså.
Ja,
men... Jo, men alltså, det friskas väl upp. Jag kan ju återigen tycka att det är lite så här, fan, han får någon varning. Eller han får alldeles för många varningar.
Ja,
liksom.
Alltså... Jag tror han fick en varning i första perioden.
Ja, okej, han fick det. Så då får han ju skylla sig själv lite. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att det blir lite överdrivet sådär när det ska gå så fort innan de ska behöva klappa igen och gå ut i båsen. Liksom.
Du tycker man ska få brinna loss riktigt jävla ordentligt innan det ska skickas ut tränare helt enkelt?
Ja, jag tycker det. Men någonting i mig säger också att tränarna kan vara lite smartare. Alltså lite skönare på något sätt.
Ja.
Kom du ihåg att Micke Nord snackade mycket om det här om att sälja ut en domare genom att liksom gestikulera och gapa?
Ja.
Och,
alltså, absolut.
Varför tar man inte som tränare alltså så här skitlugnt liksom, så man ser jävligt sansad ut? Och så visslar man in domaren till båset och så får man honom och då sågar honom liksom i normal ton istället.
Stå där och le i båset men var helt rasande.
Ja, svinonchalant. Och så helt plötsligt är han på läktaren. Bara. Ja. Det ser ut som att de har haft världens skönaste snack. Nej. Nej men alltså, det finns väl två sidor av det där myntet.
Ja, så är det. Absolut, men i och med att det är en sån ovanlig händelse så tyckte jag ändå det var lite uppickande på något sätt och lite småintressant att lyfta.
Ja.
Men på tal om ilska och just lördagsomgången så brann ju din vän Sanne Lindström igång rejält när Brynäs Nick Olesen fick en ordentlig smäll, var märkbart omtumlad där i Växjö men lirade ändå i PP-spelet som följde.
Mm.
Hur ser du på sånt där?
Ja, jävlar vad han gick igång där, Sanne. Alltså, jag ser det som så. Jo, men vad fan, alltså, det ser ju otäckt ut. Och han ser ju väldigt paj ut liksom, när han blir hjälpt av två gubbar. Liksom, och hej och hå. Och jag har ju sett foton på det där. Och den ser ju faktiskt ut att ta lite i huvudet.
Ja.
Men det är ju sådär. Det är ju, alltså, Sanne är ju, någonstans är han ju rätt i botten, tycker jag. Liksom. Plus att det är ju ett ämne som han värnar om väldigt mycket. Och som han brinner för.
Hjärtefråga.
Och han ska ju inte spela om det så att han har fått en kjola blänger i huvudet och att han är liksom offside, då ska han ju inte spela. Saken är att det kan ju hända att Olesen hade ont i nacken kanske, eller att det var något annat.
Mm.
Jag vet inte om man ser så omtöcknad ut när man väl hjälps av isen då. Och då funderar jag lite på om det är något sånt Sanne kanske också vill trycka på. Alltså, det låter ju jävligt fel det här, men försök att förstå mig rätt. Men att han är ute och spelar liksom powerplayet efter att ha legat på isen och blivit hjälpt av två gubbar, kommer in i båset och så visar det sig att det är nacken som är, du vet, har sträckts lite, kanske. Och ser han ut och spelar efter. Jag vet inte om man kanske vill trycka på det lite också. Mm,
okay.
Som det såg ut av bilderna att döma så är jag ju helt med Sannes resonemang. Han ska ju inte gå in och spela efter den där kyssen. Det ska han inte. Vad kände du?
Ja, nej, men jag är väl med på det också. Att, alltså, Brynäs kan inte låta honom åka in och spela det powerplay-spelet. Mm. När det har sett ut som det gör. Alltså, det är ju helt åt helvete naturligtvis. Men alltså, du måste ha varit med om liknande grejer. Att den rejält knockar spelare vill in lite för snabbt.
Ja, alltså de flesta är ju så, och när man har fått de här tidigare liksom genom åren, när man har fått de här kjolablängarna, när man ser lite stjärnor och sådär, då har du ju, du vet, det lägger sig ju på någon minut, och då tänker man ju att fan, det var inte så mycket mer än så. Jag är ju liksom fräsch. Det här är lugnt.
Ja.
Problemet är ju att det skiten kan ju komma senare och så.
Exakt. Det kan ju komma dagen efter.
Ja, exakt. Så att det är inte så att det är någon spelare som försöker ljuga eller vara hjälte heller. Och Jag menar, det är, alltså det är en jättekomplex fråga. Det är därför man kanske måste göra svart eller vitt av det. Där alltså så här, Sanni var inne på det här med att det är NHL, att man har oberoende som sitter på läktaren som väljer liksom om någon ska av eller om någon kan fortsätta spela. Ja. Och det är liksom ingen jätte... Ja. För tänk dig själv vara läkare och så sitter och pratar med en spelare och han säger liksom, nej men alltså det är tvärlugnt. Alltså det är inget problem.
Ja, ja.
Alltså då blir det ju svårt också, så här, jaha... Fan, löser jag den här?
Han ska inte spela med på hela matchen, men han är jätteviktig för laget.
Ja.
Alltså det, jag förstår att det tar emot i ett sånt läge.
Ja, de sätts lite på pottan.
Jag förstår vad du menar. Lösningen blir ju nästan i så fall att man får jobba svart eller vitt.
Mm. Ja, precis.
Det är en komplex fråga som du var inne på.
apropå det här lite med Nocka, det här har väl kanske inte riktigt med samma ämne, men jag vet att min kära vän Patrik Zackrisson berättade när han spelade J18 VM så fick han en kyss i huvudet av... Jack Johnson, så gallret hade ju typ liksom buktat in nästan. Då hade ju läkarna kommit fram till Zacke då och frågat han hur det var med han liksom, och vad han kommer ihåg och sådär. Och han hade svarat att alltså det enda jag kommer ihåg, det är att vi bor på Holiday Inn och jag sover med Molle. Och bara, det var inte någon av dem där som stämde. så han fick ju gå av. Ja. Han fick lämna in det.
Ja, men det var ju bra. Att man... Där noterar man att det är nog inte bra med att fortsätta.
Det är så härligt också. Man är så, alltså det enda jag vet är att jag bor med Molle och vi slaggar på Holiday Inn.
Och det är dyngfel.
Man kanske inte ska garva åt det där. Det är lite läskigt och lite otäckt, men jag tyckte att den var lite
fnittrig. Ja, men man kan ju, det är lite fnittrigt. Det är absurda i det hela, så att säga. Men det är väl bra att det lyfts i alla fall, att man snackar om det. Kanske det blir bättre nästa gång. Djurgården var helt uträknat, även av oss, men nu är det ändå match där nere om att undvika playout med Malmö och Timrå?
Ja, alltså vad fan hände? Alltså, är det helt ärligt nu, är det inte så jävla enkelt att de har fått in en tränare och några bra spelare? Kan det inte vara så enkelt?
Jo, kanske. Det är ju inte så några heller. Utan det är en jävla massa spelare.
Jag fick in ett gäng och en ny tränare och allting. Men alltså,
ja, precis.
Jag är väl inte så nördigt lagd när det kommer till själva spelet, hockey sådär. Men någonstans tycker jag ändå att Djurgården ser mer ut som ett lag. Alltså, det finns som en, liksom, i spelet, de ser lite mer samlade ut. Och så du vet, har de fått in lite så här, fan, jag tycker ju... Alltså Tim Södlund ser ut som en rund miljon.
Ja,
alltså.
Oh, satan. Vilken succé. Alltså, det är helt otroligt.
Ja, men så här, lite mer stabila backar. Så här. Jag tycker bara att de ser liksom mer stabila ut. Och så har de några sådana här spretiga som Södlund. Och så ser det ut som Rhett the Rocket. Rhett Rakshani har vaknat till lite och sådär. Så
precis.
Det ser ut som ett lite mer homogent lag.
Gellinas har inte inlett så svagt heller.
Nej, exakt.
Men Figge, om vi ser så här då. Vad är härligast? Att jaga med bra form eller att jagas med ett lite sämre flow?
Oh, svår fråga. Det är mycket som ska spela in där. Men fan, det är inte så jävla soft att alltså, vara dålig och bli jagad på det. Det känns ju inget kul.
Ja, det låter ju som en skräck. Nej. Men du är ändå före liksom, på något sätt.
Ja, exakt. Det är det jag menar. Det beror lite på hur mycket före du ligger. Liksom. Om vi jämför SHL-lagen som ligger där just nu, då skulle jag hellre varit i Djurgårds skor än i Malmös skor.
Okej, okay, ja, men det är bra. Då är jag med.
Du då? Vad känner du? Om man ser supporterperspektiv, alltså enda supporter. Vad känner du för då?
Men alltså, då skulle jag nog också säga liksom, laget som jagar men ändå har fått upp ett flow. För då finns det ändå, jag tror det finns ett större mått av hopp där. Och hopp är så jävla mycket härligare än en hopplöshet.
Ja.
Som jag tror man kan känna när det verkligen, verkligen går emot. Och man är på väg lite ner i den här HV-fällan om vi ser till förra säsongen. Så även om man kanske ligger något sämre till i tabellen, så att känna att det ändå finns ett mått av positivism, det, jag väljer nog ändå det.
Ja, alltså. Jag kan tänka mig att kolla matcherna måste ju vara jävligt mycket roligare om man jagar och är lite liksom.
Ja, men verkligen.
Annars blir det bara ångest ju, slå på tvn liksom och ha ångest.
Precis, ångest liksom innan pucken har släppts. Det har man väl ändå om man lägger jävligt risigt till, men som sagt, jag tror ändå det finns det lilla måttet av hopp tror jag ändå kan betyda ganska mycket då. Du, det kom in en fråga från en lyssnare nu efter att många lag värvat, som vi ju snackade om i förra avsnittet. Mm. Hur slussas en helt ny spelare in i truppen? Alltså, det är snabba ryck, mycket att ta in kring spelsystem och taktik, men hur hanteras det där?
Ja, alltså, jag har ju varit inne på det förut. Alltså, hockeysläktet är ganska enkelt. Alltså, man byter liksom omklädningsrum, men det är fortfarande samma jobb du har. Det är samma liksom typ av jargong och sånt där. Så själva den delen är nog ganska lätt, skulle jag säga, att komma in i ett gäng så där. Ofta blir det ju liksom som ny spelare, då följer du med och käkar lunch med gubbarna, och man kanske sitter kvar lite längre efter träningarna, och alltså spelare som redan är där som tar emot den här nya är också lite mer öppen, och ja, men du vet, man försöker lära känna varandra på ett ganska snabbt sätt. Ser man det mer till hockeydelen, då är det ju en del möten liksom. Alltså, det blir mycket video. Alltså, som ny så där, så får du, du ska ju beta in en, alltså du ska ju lära en hel playbook liksom. Sen får man ju, man får inte vara dum i huvudet, alltså det är svårt att ösa på med allting på en gång. Mm. Så att det blir ju liksom lite hela tiden, lite varje dag skulle jag säga.
Det blir lite extra snack med tränarna för spelaren, och lämnas visst ansvar kanske till kedjekompisarna, eller vad man ska säga.
Ja, exakt. För det kommer ju så mycket små frågor. Alltså, du får ju en genomgång av playbooken, kan man ju säga. Och då ser du ju exakt vad som är rätt. Men sen kommer det alltid 1000 frågor till varandra situation. Och då är det ju mycket upp till kedjepolarna att hjälpa till, att visa, och även för spelaren själv att liksom vara lyhörd och fråga om det är någonting, så att man inte håller tillbaka. Men det tycker jag att de flesta hockeyspelarna är. Alltså, man vill ju återigen gör rätt för sig liksom.
Ja, jag förstår. Men du, sen förra podden då vi snackade om lettiska kanonnamn, har jag blivit varse att en kille som heter Rolands Punkulis spelat 5 säsonger i Nynäshamn. Är inte det 5+, jo, så säg.
Ja, men alltså, Roland och så kommer Punkulis. Alltså, det är nästan lite gulligt ju.
Rolands till och med. Det är det här dröm-S-et på slutet också. Det är som Christers.
Ja, de har någonting för S.
Rolands Punkulis.
Ja, Punkulis. Det är ju kul, is. Punkulis. Nej, det är ett bra namn. Kallas för pungen.
Du är väldigt, väldigt barnsligt och tycker att det här är kul. Mm. Men det är ju också det.
Ja, det är skitkul.
Rolands Punkulis.
Jag vill veta smeknamnet, om det vart liksom Kulan. Tror du att det vart smeknamnet eller? Eller vart det bara Pungis? Säcken.
Hans Särkjärvi kan slänga sig iväg igen. Rolands Punkulis tog säcken och försvann hem till Lettland igen.
Det var ett kul namn. Det är nog det bästa namnet vi har dragit, tror jag.
Ja, det är way up there i alla fall, så att jag var tvungen att väva in det. Ja. Till en helt annan grej då, så jag bara måste lägga fram. Elias Lindholm har gjort mål i 8 matcher i rad och tangerat Kenta Nilssons 39 år gamla svenska NHL-rekord. Du som ändå har lite av en målskytteroll i ditt nuvarande lag, kan du sätta ord på hur svårt det här är att göra?
Alltså, det är såklart att det är skitsvårt. Alltså, det är svårt att komma upp liksom i 8 matchers poängstreak. Alltså, mål och assist.
Det här är mål i världens bästa liga.
Mm. Nej, det är jävligt bra gjort. Skönt att vara inne i det stimmet ändå. Alltså, tänk om man kunde fått det någon gång.
Vet du vad din längsta målstreak är?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag vet förra säsongen så hade jag en 10 lång multipla poängmatcher.
Okay.
Alltså minst 2 poäng per match i 10 matcher. Det kommer aldrig någonsin hända i mitt liv igen.
Det är ganska mycket.
Ja.
Kände du att du levde då?
Ja, då kände jag att fan, hockey, jävla kul det ändå. Alltså.
Var det det som krävdes eller?
Ja, alltså, det är inte så jävla svårt det här.
Vi ska senare i dagens podd ha med en av Sveriges främsta spelare genom alla tider. Men han har också varit chef på ett framgångsrikt hockeykansli i en herrans massa år. Jag tänkte därför att vi skulle snacka lite om folket vid sidan av sport. sporten, så att säga.
Mm-hmm.
Hur mycket kontakt har man som spelare med klubbdirektör, mellanchefer och kontorsanställda?
Inte så mycket som man kanske borde ha ändå. Alltså, det är lite av en så här oskriven regel att man nästan är uppdelade där. Liksom. Du har övre våningen kansliet och så har du under liksom, hockeyspelarna. Ja. Och däremellan så sker det liksom inte så mycket. Jag tycker nog generellt av klubbar som jag har varit i att man kanske inte har jobbat så mycket tillsammans om vissa saker där man måste ha båda delarna liksom, där man måste ha personalen där uppe och spelarna tillsammans.
Men alltså, på sätt och vis kretsar ju nästan hela verksamheten, även uppe på kontoret så att säga, runt sporten. Men hur mycket av vad som försiggår där uppe når spelarna?
Inte så mycket ändå. Jag tror att man försöker skydda själva hockey omklädningsrummet lite om egentligen det mesta som händer utanför omklädningsrummet. Man försöker liksom sluta det lite grann.
Mm.
Hela det här liksom sambandet då, eller vad man ska kalla det, mellan kontor och omklädningsrummet beror lite på vad det är för människor också. Alltså det, man har ju varit vissa platser. I Göteborg så hade vi Christian Lechthaler som klubbdirektör. Alltså han... Där vet jag liksom, han fick ju skjutsa Dicken till kemtvätten för att Dicken tvingade honom till det. Alltså, det är så här, lite mer liksom... lite mer så här kompisrelation. Och då blir det att man är lite tajtare också. Och då kom ju dessutom Lechthaler underifrån, ska ju sägas. Sen har man ju haft andra liksom direktörer som har varit lite mer... slips och skjorta liksom. Så att det beror på lite människorna också.
Hänger man uppe på kansliet något mer än när avtal ska skrivas med sportchefen?
Kansliet brukar alltid ha godare kaffe. Alltså du vet, där kan du få gå upp och ta och smyga in en latte. Då kan det hända att man går upp och så säger man hej hej bara liksom. Det är ju bara ytligt.
Känner man sig lite som en kung när man staplar in där?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag är lite rädd för att gå upp där. Det där är lite som att hamna, du vet, i plugget där i lärarkorridoren liksom. Alltså jag vet inte, jag får alltid så här dåliga vibbar. Jag bara väntar på att någon ska slita in mig i något litet rum och skälla på mig då.
Ja.
Så att för mig har det mest varit komma upp, du vet, finns ju oftast någon liten fikaavdelning där. Kanske står och hänger vid kaffeautomaten, låtsas vara trevligt tag för att få en java liksom.
Ja.
Så farligt är det väl inte, men man hänger inte så mycket uppe på kontoret, det gör man inte.
Nej men så här, just det där med att man känner sig som en kung. Hockeyspelarna är ju de som ska göra det så att säga. Och hela verksamheten fungerar ju bättre om det går bra för A-laget.
Mm-hmm.
Så att man glider in där lite som en stjärna så att säga. Jag tänker att det piggar upp för de som sitter inne och bara, åh, kolla där borta. Det är ju han som har gjort 22 poäng på 33 matcher. Wow!
Oh, nej, fan, det skulle jag absolut inte säga.
Så du går inte upp där och känner att du är lite bättre än dem?
Nej, det gör jag inte. Jag går inte upp dit och frågar om det är någon som vill ta en selfie med mig. Det gör jag inte.
Tja, jag tänkte vara lite skön så här nu när det är fredag. Är det någon som vill ta en selfie?
Speciellt också med så här, i och med att uppe på de där kansliet så är det ofta gamla spelarlegendarer också. Han, vår följande gäst till exempel, kommer upp dit liksom till någon gammal legendar. Tja, ville du ta en selfie? Eller hur var det?
jag tänker, jag har 10 minuter över nu. Ska vi passa på? Men kring det där lite grann, alltså, ibland får man väl ändå göra lite insatser för marknads- eller säljavdelningen och så?
Ja, det får man göra. Uppgifterna man får därifrån, det är inte alltid de roligaste, om jag säger så.
Sitta och rycka lur och ringa till säsongskortsinnehavare.
Ja, precis. Efter en dålig säsong också, få skäll och... fan.
Ja, men berätta om det där. Hur jobbigt tycker du sånt är?
Det är inte så kul alla gånger. Speciellt, det känns ju som att det är extra jobb. Alltså, det står ju i din arbetsbeskrivning att du ska ställa upp på det här.
Mm.
Men av någon anledning så känner du att när du har tränat klart, då vill du åka hem. Då vill inte du sätta dig på kontoret och kanske, ja, vad fan det nu kan vara. Det behöver inte ens vara saker där uppe. Det kan ju vara att man blir utslängd någon annanstans och, du vet, spela hockeyspel.
Ja.
Man känner på något sätt att det är någonting extra som man måste göra.
Mm.
Det är inte så många gånger det blir kul. Och det var lite det jag var inne på i början om det här, i det här samtalet, att kommunikationen liksom mellan upp och ner, om vi tar då marknad till exempel eller evenemang eller vad det nu kan vara, att det är lite ett givande och tagande, känner jag. Det är lite dåligt. Alltså, Ofta kände jag, i vilket fall det blev också bättre med tiden, att det var någonting som bestämdes där uppe bara. Och då var det bara pangtjof så. Det är bara att ställa upp.
Ja, just det.
Och vad händer då? Då får du en spelare som kanske inte är så tjurig. Eller du får en spelare som kanske är tjurig, ska jag säga. som absolut inte vill göra det. Istället för att man kanske innan då har ett kort möte om att säga, du, vi sitter och spånar på den här idén. Är det någonting du känner att du skulle vilja ställa upp på? Och då kanske man säger, ja, jo, men det skulle kunna funka. Men kan vi ta det då den här tiden när vi inte har, du vet, alltså att man möts någonstans.
Ja, jag förstår vad du menar.
Du tycker bara att
jag kan se hur tjurig och motvalls du är i ett sånt möte.
Nej, inte om jag får mötet innan. Alltså om jag får en dialog innan då som spelar hur man skulle kunna lösa det. För där vet jag också att där kan jag komma med saker som skulle kunna gjort saken bättre också. Och då om jag känner att den här människan om jag då känner att den här människan bara har liksom klubbat någonting själv och att jag vet att det blir sämre, då kan det hända att jag har lite invändningar, absolut.
Ja, jag förstår. Men du, som inte bara landar i Figrens värld här, skulle du säga att ditt förhållningssätt är representativt för gemene hockeyspelaren?
Jag skulle absolut säga att gemene hockeyspelaren känner att den vill vara med och planera i sådana där saker i vilket fall.
Jag förstår. Du, det känns som att det lätt kan uppstå romans mellan spelare och typ en person på sälj.
Ja, kanske. Möjligt.
Nej, men lägg av. Nu får du lägga ut texten lite grann. Alltså, jag kräver liksom inte konkreta exempel här nu, men utan att veta så mycket så är jag ganska säker på att det där är vanligt.
Du tycker att det känns som att det är där det ska hända på kansliet, om det ska hända någonstans liksom?
Ja, alltså jag tycker det känns verkligen som att det kan hända där. Sen om det sker på liksom julfesten eller vid kaffeautomaten skiter jag i. Men att de två världarna möts så att det kan uppstå någonting där. Det känner jag ganska starkt inför.
Fan, er här Paradise Hotel Nicky, nu är du i farten liksom. Vi ska skapa kärlek.
Men vad fan!
Ja, jag vet inte. Jag ser liksom som ett ganska oromantiskt tillhåll. Alltså en hockeyhall och ett kansli, jag vet inte.
Nej,
men det kanske.
Nej, men det jag tror det finns någonting där att här, spelarna, hur man än vill ha det, så här, spelarna är liksom stjärnorna, och så får spelaren lämna sin vanliga miljö och säga, åh, vilka andra trevliga personer som jobbar på samma arbetsplats som jag gör, och så kan det uppstå någonting där.
Ja. Nej, jag ska hålla ögonen öppna, helt klart. Nästa gång jag är på kontoret här ska jag se om det flörtas lite. Det ska jag göra.
Säg bara att det har hänt i alla fall minst en gång under din hockeykarriär, så att jag inte har jättefel.
Jo, alltså det är jag övertygad om. Det är väl klart, alltså man hör ju lite rykten då och då också, ska jag säga. Det ska jag säga.
Ja, okej. Okay. Vi lämnar Paradise Hotel-spåret. Men många går ju från att spela till att jobba på kansliet i någon slags roll. Det var du inne på tidigare. Det känns ju som att det kan bli lite av en krock miljö- och jargongmässigt.
Ja.
Vad tänker du kring det?
Ja, men jag har ju tänkt mycket på det genom mitt liv. Liksom hur mitt nästa jobb, hur det ska funka. Jag tror väl kanske att det blir lite mer förlåtande på ett hockeykontor. Alltså det kanske blir någon bra sån här, liksom, någon brygga liksom, mellan hockeyn och jobb.
Ja.
Alltså ofta är det ju ett par stycken också som kommer liksom nedifrån omklädningsrummet. Upp. Mm. Så att det kanske blir lite lättare på så sätt, men absolut, det borde ju vara lite latcho där med hur man ska förhålla sig till verkligheten.
Upplever du att en ex-hockeyspelare på kansliet är lättare att ha att göra med än någon som kommer från att ha jobbat på liksom ett försäkringsbolag?
Oh, bra fråga. Jävligt bra fråga. Både och, tror jag. Alltså på olika delar skulle jag säga. Alltså,
du är så jävla diplomatisk idag så jag fan spyr.
Nej, fan också. Nej, jag måste stå kvar. Alltså jag tror att det är lätt att...
Säg vad du känner, du ska vara ärlig.
Okej, ja. Jag tror att en hockeyspelare är lättare.
Okej.
Sitter här i mitt lilla hörn som du har tvingat in mig. Vad tror du? Tror du att en hockeyspelare gör sig lättare än... Ja, någon annan tjomme som blir inplockad?
Jag säger nödvändigtvis inte att en ex-hockeyspelare gör ett bättre jobb på ett hockeykansli.
Och så kallar du mig diplomat. Jag säger nödvändigtvis.
Jag får inte ens prata klart.
Okay.
Men jag tror att kanske den här jargongen med hockeyspelare, om man ska försöka mötas på mitten som du har tjatat så mycket om, att så här, det ska inte bara finnas omklädningsrum och kontor utan något däremellan. Där tror jag att en ex-hockeyspelare kan vara bättre på att liksom mötas i den här gråskalan, om man ska säga.
Mm. Fan, det här ska bli intressant. Alltså, det är ju sådär att jag har ju någonstans, jag försöker inte blicka för långt, men alltså i mitt nästa jobb, jag är ju jävligt nyfiken på hur det ska vara. Alltså om det är kontorsmiljö, otroligt nyfiken på hur jag skulle klara av det.
Spännande ju.
Ja, sjukt spännande.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om det här med kontor, kansli och sådär idag. Så då tänkte jag kolla med dig, Robin. Vilket roll på ett SHL-kontor hade du helst tagit?
Jo, men alltså det faller sig lite naturligt att jag kanske vill ta hand om sociala medier-kontot.
Mm, väntat!
Ja, det är väntat, men jag skulle vilja pilla lite i evenemangsdelen också.
Evenemangschef!
Ja, kanske lite i marknadsavdelningen också.
Ja, men, du kan ju inte ha tre roller.
Jo, kan jag. Alltså om jag är så jävla duktig som jag tror att det är.
Du osar ju inte att vilja jobba 300% direkt.
Nej. Nej, men jag tycker att jag har haft jävligt mycket invändningar genom året. Jag tror att jag har varit lite, du vet, åt det bråkiga hållet. Alltid, du vet, ifrågasätta. Varför man inte gör så här, varför vi inte gjorde det och så här. Jag tycker att jag hade jävligt mycket fina idéer. Men vadå, om jag måste välja en.
Ja, det var dit jag ville komma nu, så här. Spetsa in det på ett område.
Ja, jag tar media.
Det är väntat naturligtvis, men okej.
Vadå, vart skulle, okej, vi gör så här då. Vart skulle du, vänta, vi svarar på varandra sen. Vart...
Nej. Det här är ditt segment helt och hållet. Blanda inte in mig i det här. Varför hade du varit så bra som sociala medier-redaktör då?
Dels har jag tyckt att det där var kul. Och sen har jag alltid, alltså jag hade tyckt att det var jävligt kul att spåna idéer. Och sen tror jag att jag har en fördel, och det är att jag vet hur spelarna tänker, vad de skulle gå med på, vad man skulle kunna, och framförallt hur man skulle få dem att ställa upp på saker. Där tror jag att jag har en fördel alltså.
Ska jag vara helt ärlig nu, så känns det inte fullkomligt omöjligt att du jobbar med sånt här i en SHL-klubb inom 7 år.
Ja, vi får se. Det är absolut någonting jag hade kunnat sätta mig ner och snacka lite om, det ska jag säga. Men vadå? Okej, okay. Jag får alltså inte fråga dig.
Kan se det här som en jobbansökan.
Jag får alltså inte fråga dig vart du skulle hamna, men då får jag fråga dig vad du tycker att jag borde hamnat på ett SHL-kansli.
Alltså det landar ju mer i var jag hade mått bra av att se dig.
Du vill sätta mig på ekonomin. Åh, Jesus.
Ja, men alltså det är ju så här, alltså, administration hade ju varit kul att se.
Fan.
Du och någon som heter typ så här Liselott. Eller, det hade också varit kul att se det vara någon så här företagssäljare, åka ut där med någon skön powerpoint och vara lite så här härlig mot någon mäklarfirma och vill att de ska ta en plats på tröjan och så vidare. Det hade varit jävligt kul att se, men
med egen USB-sticka.
Oh. Är det du tänker på när man pratar sälj? En egen USB-sticka. Ja, där spårar du.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han har vunnit Stanley Cup, SM-guld och OS. Blivit världsmästare 2 gånger, är medlem i Triple Gold Club och är den enda svensken som nått 50 fullträffar under en NHL-säsong. 61-åringen från Gotland har dessutom det nog oslagbara både poäng- och målrekordet i SHL. Färjestads starke man i över 2 decennier. Vi säger varmt välkommen till podden, Håkan Loob.
Oh, tack så hemskt mycket, Niklas.
Hur är läget med dig?
Ja, det är personligen är det förträffligt bra, men när jag tittar ut så ser det lite sådär ut. Det är lite kaosartat. Det är jättemycket snö här i Karlstad. Det är nog mer än på många, många år.
Först ut, Sverige kom 4 i OS. Vad är din liksom spontana känsla kring det resultatet?
Nej, men rent generellt så var det väl ganska jämnt mellan ett antal lag, så att skillnaden mellan egentligen att vinna alltihopa eller komma 4, den är ju inte speciellt stor, men jag tycker nog kanske att lite synd, för man ska man, jag vet inte om man ska tycka synd om idrottsatleter eller tjejer eller killar, men jag tycker matchen mot Ryssland var tillräckligt bra för att vinna och gå till final. Sen tycker jag att man inte uppträdde väldigt bra, speciellt bra mot Slovakien, när man inte kan vinna bronsmatchen.
Nej, det var ju bara någon straff därifrån mot Ryssland som sagt, så det är små marginaler.
Ja.
Vanligtvis brukar jag försöka hålla lite av en röd tråd i de här poddintervjuerna, men givet att jag är rätt övertygad om att de flesta lyssnarna redan känner till väldigt mycket runt din karriär och att du florerat extremt mycket i hockeymedia, Håkan, så tänkte jag, likt med Niklas Lidström, rucka lite på vårt vanliga upplägg för att eventuellt få det här aningen mer nyansrikt. Så vi kommer nu helt och hållet köra på konceptet spretiga snabbfrågor. Högt och lågt, och en del svar kanske behöver utvecklas.
Spretiga frågor, spretiga svar kanske.
Exakt. Vi kör på direkt här. Hur nervös var du under straffläggningen i OS i Lillehammer 94?
Ja, jag har sagt det förut och säger det igen. Det var bland det mest nervösa jag någonsin har varit med om.
Visst var det så att du inte ville lägga en andra straff, va?
Ja, jag var ganska tydlig med att säga att när man, ska inte säga att man har chansen, men när man missar första straffen så tyckte jag, sa det i alla fall till Kurre, att det är bättre att de som har lagt straffar och satt dem och känner sig komfortabla gör det. Så fort någon börjar tvivla så ska man inte göra det, och jag var lite sådär, men ja, så är det. Nervositeten kan även drabba en som är lite äldre. Jag var ju till åren kommer redan då.
Vilket är ditt roligaste minne av att ha spelat ihop med Kenta Nilsson i Calgary?
Grejen med Kenta och mig, vi fick nästan aldrig spela tillsammans i samma kedja, och men det roligaste det var faktiskt när vi väl fick göra det. Vi var en match ute i New Jersey, tror jag, var vi. Alla undrar om två, ja, i princip svenskar med lite, ska jag säga, den spelstilen, göra poäng och så här, överhuvudtaget kunde spela tillsammans. Så hade vi en match där ute, och då låg vi under med 5-3, tror jag var, och sen tror jag Kenta gjorde 5-4, jag gjorde 5-5, och så avgjorde han i sadden, och vi var i samma kedja. Så det var väl sån här, i och med att vi inte var ihop så där jättemycket i samma kedja, så var väl sån här grejer man kom ihåg. Men den största grejen med Kenta Nilsson, det var att man fick sitta på bänken och titta när han var där ute och utförde sina trollkonster, för Kenta var ju inte konstigt att han fick smeknamnet Magic, för han var jättebra.
Jag vet att jag läste någonstans om att ni tvingades ut på någon travbana för något löppass någon gång, och att han hade en rätt kreativt sätt att komma undan det. Vet du vad jag menar då?
Ja, absolut, det vet jag. Det var ju mitt första år när jag kom, och jag var ju väldigt sådär nervös för vad som skulle hända med alla de här NHL-testerna som man har hört när man kommer till ett NHL-lag. Och Kenta hade ju varit där borta i ett antal år, så han visste ju precis vad saker och ting, hur det skulle ske. Och det här året har man valt då att lägga på travbanan inne på Calgary Stampede, att man skulle springa 3 varv runt en 1609 one mile bana. Och jag visste ju redan när jag klev in där att jag är ju kanske inte Europas sämsta löpare, men jag är ju jättedålig på att springa. Och så var det dessutom, var det väl nästan en decimeter sån här grus som man skulle springa i, så, eller jord då. Och när jag kommer dit, vi ska gå ut och springa, då står ju Kenta vid räcket där, så skrattar han så han håller på att stendö, för Han hade ju givetvis lite problem med ett knä, så han kunde ju inte springa. Så han visste precis. Så vi var 63 stycken som sprang, och jag tror jag kom på 60:e plats. Det var 3 målvakter bakom mig. Men han visste hur man kom undan.
Det var en väldigt tillfällig knäsmärta där då, kan man ana, va?
Ja, den var ungefär 14 timmar.
Ja, men det är härligt. Vilka var de mest kreativa värvningsförsöken från Färjestads konkurrenter när du vände hem till Sverige 1989?
Ja, de största kreatörerna, det var ju framförallt var det Malmö.
Mm.
De var ju extremt aggressiva och verkligen ville att jag skulle åka hem. Det som var, eller komma hem till dem. Frågan är ju lite grann, jag undrade kanske då hur det kunde vara att de... Jag vet inte om de hade läst, för jag sa ju inte att jag skulle åka hem så öppet, utan jag sa till Calgary att det här blir mitt sista år. Men jag hade inte sagt någonting till egentligen till vare sig Färjestad eller någon annan att jag var på väg. Så att det var väl lite sådär komiskt att de visste och låg på mig ganska hårt då.
Kan du ge lite exempel på vad det var de gjorde Malmö för att få det och flytta till Skåne?
Ja, man ska ju veta att på den tiden så tjänar ju inte elitseriespelarna, som elitserien heter ju då, tjänar ju inte så jättemycket då. Så att visst var det väl ekonomiskt om man viftade lite grann, och Persie var ju i allra högsta grad med i bilden och agerade lite grann lockfarbror, så att ekonomiskt var det, så det fanns lite olika sätt där, och jag skulle köpa mitt hus för mycket mycket mer än vad det var värt och så vidare, för att jag skulle kunna få loss lite pengar och sådär, va. Men jag var ju givetvis både fascinerad, och det var ju en viss god känsla att folk ville ha en.
Mm.
Sen hörde det till saken att jag var väl kanske egentligen bättre än någonsin, eftersom jag flyttade hem när jag var 28 år och hade ganska bra säsonger bakom mig. Så det kanske fanns väl en att folk eller lag ville ha mig. Så.
Men, visst var det något också att Malmö var väl på din fru rätt hårt? Alltså försökte dra in henne där?
Ja, det lät inte så bra när du sa på henne, men...
Nej, okej.
De märkte väl att jag inte var så där jättesugen på att åka kanske någon annanstans till Karlstad. Det var väl det som var grejen.
Hur var det att få en kniv kastad mot sig i båset?
Ja, alltså när vi mötte Djurgården i SM-finalen 1983, så var det ju det var en oerhört hetsk stämning utifrån att kanske inte så mycket på plan, men framförallt från läktaren. Vi var, speciellt jag, var ju väldigt häcklad, och det hade varit en grym så här negativ stämning, så att när vi kom upp till Hovet och skulle spela en av matcherna där, så var vi hade ju egentligen mer eller mindre polisskydd när vi skulle ut på isen och så vidare. Det haglade och grejer från läktaren, så, och när vi satt där i båset så kom det ju även en fickkniv som landade precis utanför båset, va? Men det var en oerhört hetsk stämning.
Men alltså det måste ju känns helt sjukt, för det är ändå så här, det är hockey ni spelar och det börjar liksom kastas. Ja, men alltså att det går så långt, det måste ha känts helt overkligt.
Ja, men det var det. Det hade ju inte varit förekommande på det sättet överhuvudtaget. Va? Men när vi går in, alltså, det var som några lagkamrater till mig sa. Det är ju någon som har varit och rånat en järnaffär. För det kom ju muttrar och skruvar och det bara öste ju grejen. Så bara smattrar ju på runt omkring, och så att det var ingen rolig känsla. Sen när vi väl kom ut på isen, så var det väl som tur där var ju att det fanns ju en respekt mellan både Färjestadspelare och Djurgårdsspelare, va? Så att det funkar ju ganska bra.
Men var det första gången du upplevde att det nådde den här nivån av, vad ska vi kalla det, brutalitet, alltså kring ramser, kring häcklande, kring saker som kastades in och sådär? Det var ganska nytt då, va?
Ja, det som jag sa, det var väl det som gjorde också extra att man inte liksom kunde nästan ta emot det, utan jag vet ju hur jag reagerade, jag vet ju hur mina föräldrar reagerade. Det var så unikt, skulle jag säga, fast åt ett negativt håll.
Och
jag vet ju att Anders Broström i Frölunda hade ju blivit lite häcklad, framförallt i Stockholm då, men det här var ett steg till det, så att det kändes ju inget bra. Jag tänker tillbaka på det, så om du skulle ha haft den stämningen idag, så hade det ju varit ungefär 400 eller kanske 4,500 fans som hade blivit avstängda och inte fått komma på matcherna. Så är det ju.
Ja.
Men då är då och nu är nu.
Ja, exakt. Vilken är den sjukaste värvningen du försökt få till Färjestad under alla år som sportchef?
Ja, vi fick till en som var ganska sjuk. Det var ju egentligen en som hette Dmitri Jerofejev, en rysk spelare som var backpartner med Sigge Fokin när han spelade i ryska landslaget. Och de parade ihop sig. Och han, ja, jag åkte ner, det var ett VM, jag kommer inte ihåg om det var i Slovakien eller om det var i Tjeckien. Och jag försökte verkligen att värva han där i en svart ska jag säga, allé eller en bakgård kan jag säga. Där jag försökte övertyga han och hans agent att Färjestad skulle vara det rätta alternativet. Och vi stod och gick knappt och läsa avtalsförslaget som jag skickade fram till agenten. Och nästan fick jag ficklampa och lysa på det. Så att, det var väl den sjukaste egentligen. Och dessutom att den gick i lås att det funkar. Så det kan jag erkänna att det kändes lite konstigt. Men man fick ju inte komma nära de ryska spelarna på den tiden. De var ju ganska påpassade och det var inte liksom så fritt för dem att springa hur som helst, utan därför fick vi vara lite försiktiga och hamna där vi hamnade.
Just det. Men jag tänker där, du plockade ju även in Chara till exempel under lockouten 04-05. Alltså där måste det ju funnits en del spelare av rätt hög kaliber som man kunde höra av sig till.
Nej, men ja, visst fanns det jättemycket spelare då. Alla ville ju spela. Det hade ju gått så långt med lockouten så att man ville ju komma igång och man ville ju verkligen spela hockey. Så att det fanns mycket att välja på. Men vi kände väl också att man skulle vilja ha någon form av närhet till någon som fanns i lager redan. Och Chara hade ju väldigt god ska säga, kännedom med Radek Hammer. Så att det var väl en av varför han blev så aktuell. Och sen tycker jag att det var backsidan där som var viktigt att få till, och därför valde vi också Surrey då, som kom också. Så två stora backar som skulle kunna hjälpa till ordentligt, och det var ju fascinerande värvningar givetvis att det gick överhuvudtaget. Sen fick vi en möjlighet att ta in några som kanske bara var med oss en månad eller så, som Mike Comrie kom ju och spelade en månad med oss, hade lovat att vara på annat ställe. Så att, det var intressanta namn som kom, men det var ju samtidigt var det inte gratis. Några trodde ju att bara det var lockout så skulle alla spela gratis, men så var det definitivt inte. Men finansieringen, den blev ju ganska okej tack vare att den fyllde ju ladorna, alla de här spelarna. Det var ju Foppa och det ena med det andra och det tredje med fjärde som kom. Så att, där kan man väl säga att man hittade någon form av i alla fall nästan break-even. Den roligaste spelaren som vi fick, som vi inte fick behålla, som troligtvis hade varit tunga på vågen för oss att inte förlora finalen mot Frölunda, det var Gaborik. Han gjorde mål efter 12 sekunder i första bytet. Ja, det var helt magiskt. Var det. Så det var synd att han hade lovat sitt lag nere i Slovakien att han skulle åka dit och spela. Så att vi fick bara behålla honom i, jag tror det var 10 eller 12 matcher. Och han, jag tror knappt vi förlorade en match när han var här, så att det var synd.
Fanns det ingen sån superstjärna du gick bet på, eller vad man ska säga, under lockouten? Det var inget namn du hörde av dig till och tänkte att fan, nu har jag den här på tråden, men så sket det sig?
Nej, det var det inte. Och de här riktigt stora, de gav sig inte iväg egentligen. De red nu ut stormen på något sätt och var hemma och tränade istället. Så alla stack ju inte iväg. Utan en del valde ju att helt enkelt ganska tidigt säga att de inte skulle åka någonstans. Så att det blev ju de här nästan stjärnorna, om man säger då. Så, men de här var ju ganska bra i NHL redan. Så att, men det var ju inte de här superstarsarna, om man säger.
Hur var det att ha Chara i Färjestad?
Det var som att ha en jättebra hockeyspelare med oerhört bra attityd och ödmjukhet. Och, han visade faktiskt många som var hos oss då i Färjestad hur man skulle träna både på och utanför isen. Oerhört seriös och också lojal till oss, och visade verkligen att han ville vara med och vinna. Och dessutom att hela tiden utveckla sig själv, oavsett om han i det här fallet spelade och tränade med Färjestad eller om han var borta i Boston eller New York Islanders eller vad han var då vid den tiden.
Det känns som att han hade ett sånt jäkla driv. Försökte inte han till och med lära sig svenska?
Jo, han var inne i allt. Han, jag kan säga så här, han spenderade ju knappt någon tid någon annanstans än i gymmet. Eller liksom att läsa böcker. Och han var en oerhört seriös hockeymänniska, det var han.
Ja, men det är fascinerande. Tog inte semester bara för att det var dåvarande elitserien i alla fall. Hur hetsig var egentligen en ung Peter Forsberg?
Jo, han var jättehetsig. Han kom in i Modo där när han var ju inte speciellt gammal. Jag tror han väl gjorde sina första matcher vid 17-18 års ålder där. Så, de var hetsiga så till vidare att de ville ju vara bäst. Både han och Marcus Näslund som kom in och Ulf Samuelsson som kom in då vid den tiden också. Så, där, så att det var ett gäng som kom in med galler för ansiktet och körde in huvud överallt och ville visa oss som var lite äldre att vad skåpet skulle stå. Så att det var en upplevelse, det är klart som bara den. Jag vet framförallt min kollega Thomas Rundqvist, han var hyfsat irriterad på Peter som han fick ju teka mot honom och de spelade mot varandra jättemycket och sådär. Så men det var ju så här, efteråt så tänker man bara på vilken oerhörd drivkraft de hade för att bli egentligen bäst och vinna.
Jag vet att Foppa har själv berättat någon gång när han bad dig mer eller mindre dra åt helvete i ett sarghörn när du försökte läxa upp honom lite.
Ja, men det hörde ju till det, vet du. Det var ju inga... De la inte fingrarna emellan, oavsett om det skilde i princip en 10 år mellan dem och oss och honom. Så att, nej, men jag hade dukt det som jag sa. Man var ju ganska irriterad på dem då, men så efteråt så har man ju full respekt för att de här killarna, de var på väg någonstans. Och det visade sig också att de blev ju trots allt bland världens bästa hockeyspelare när de väl fick chansen att visa upp sig på en ännu högre nivå i NHL och i landslaget.
Hur chockad blev du av Puddings viktuppgång inför Canada Cup 87?
Nej, men hela historien med Pudding var ganska rolig. För det första så var Pudding mästare på att skaffa till laget och till sig själv givetvis. Och de som var runt omkring honom. Gott kaffebröd med massariner och chokladbollar och så vidare. Och så vidare. Och sen var det någon som kom på den fantastiskt roliga idén att klippa hans svångrem lite då och då så han själv skulle bara tycka och tänka att det här blir inte så jävla bra att han var hela tiden. Men han var ju en mumsare så att han gillar ju det där med sötsaker.
Ja, du hade väl en ganska stor roll i det där, va? Jag vet att Pudding har själv berättat om det i vår podd.
Ja, alltså men Pudding var ju, han var ju så härlig på alla sätt, eller är härlig på alla sätt, och du vet han bjöd ju på sig själv och var så välkomnande så att...
Nej, men det är kul. Kul. Det är en jävla, vad ska man säga, kreativ grej det där. Att beta av lite på bältet åt gången.
Ja, han bara blir lite orolig. Han tyckte själv att herregud. Men det där var ju också en grej man tittade. Vi hade ju Lennart Povelius som lekar många, många år i landslaget och... Alltså de här människorna, de skapade ju den här oerhört goda stämningen. Så när vi vann egentligen VM 87 och vi vann VM 91 och så här. Så ena grejerna var ju hela tiden att den här gemenskapen som de här ledarna skapade.
Ja.
Var ju nyckeln till att vi egentligen hade framgång.
När fick ni i landslaget till det som bäst med att jävlas med Lennart Tovelius?
Ja, men det var väl kring VM... 91 var det väl, men det hade väl börjat redan 87 också, va? Men han var ju tacksam att reta. Jag vet ju, det var ju några som gjorde riktigt, riktigt stora ingrepp. Han kom ju med bilen och parkerade i Globens garage och när han kom tillbaka ut och skulle köra iväg så var ju alla fyra hjulen borta, va? Då hade man ju lyft upp med domkraft och tagit bort hjulen och sen hade man gett han ett meddelande att han hade en grej han skulle hämta i receptionen. Där stod ju fyra däck. Så det var ju det var sådär otroligt. Den hade ju en annan sak med oss. Det var man skickade ju hem. Vi fick ju kläder som vi skulle ha, kavajer och allt det här som, ja, säger det mer, blev väl 87 kavajen blev ganska känd, den rutiga vi hade när vi vann. Vi vann ju kavaj då.
Mm.
Men då fick man ju hemskickat då kostymerna och sånt där som man har varit uppe och provat och mätt och allt det här. Så att, men det var bara att när man skickar till Hovelius då så skickar de ju en gammal, gammal kavaj som hade säkert 15 år på nacken och han tog ju emot den så han trodde ju verkligen att det var VM-kavajen. Så när han kom till samlingen då och vi kom i våra nya kavajer så kom han ju den här gamla som han hade vikit upp i armarna som var alldeles för lång och han bara kom in och så fick han se att alla andra hade andra kavajer så då undrar han ju vad är det som har hänt, men då förstår han totalt grundlurad.
Hade inte, jag tror jag har läst någon gång att Tommy Samuelsson hade med sig liksom någon blodampull ut på isen på någon träning också, va?
Ja, vi skulle ju lura han då också att han skulle komma inspringande, för Tommy hade den där ampullen och sen när han ramlade i hörnet så skulle han knäppa loss eller slå sönder den och så skulle han dra runt i hela ansiktet och så det såg ju verkligen ut som att han blödde från hela ansiktet och här kommer Hovelius, han blev, fick ju nästan lite, jag får kanske inte panik, men han kom ju inrusande och nästan höll på att halka och slå ihjäl sig och så kom han ju fram, men han såg han väl ganska tidigt att det där såg inte riktigt ut som det blod som han var van att säga, så att han fick i alla fall sin löprunda i alla fall.
Ja, precis. Vilket är ditt roligaste minne från att ha delat omklädningsrum med, som jag har förstått det, superprofilen Brett Hull?
Nej, men Brett Hull, han var ju en supertalang. Mm. Nu, vi var väl inte i samma omklädningsrum sådär jättelänge, men han var ju i vardande då, så var han ju på väg att bli en superstar. Han var ju inte det då, utan han kom ju in och rumsterade om lite grann. Han gjorde ett antal mål med Calgary och hade ju ett fantastiskt skott, men han kanske lite otränad, han gillade mat och så han var lite sådär lite halvt otränad i alla fall, men säg det mera så när han försvann från Calgary sen och hans karriär verkligen tog fart, så blev det en superlirare, och han var ju också med glimten i ögat och hade lite fuffens och idéer först hela tiden, och han bjöd ju verkligen på sig själv, så Brett Hull var en riktigt rolig och bra person och som också blev en världsspelare av rang alltså.
Jag vet att han har sagt någon gång att du var helt otrolig på pingis. Det är en kul detalj.
Ja, vi hade ju pingisbord i omklädningsrummet och det är klart att jag hade spelat jättemycket pingis när jag växte upp. Jag skulle ju välja pingis när jag var 15-16 år. När jag blev hockey så var jag oerhört nära och välja pingis faktiskt, så att det är klart att det fanns ju lite kunskaper där för mig.
Är det ett beslut du ångrar, att du valde hockeyn istället?
Nej, verkligen. Jag kan säga så här att ränderna går inte ur. Jag älskar att titta på bordtennis och jag älskar att spela det fortfarande, om jag än inte får så här jättemycket chans att göra det, så. Men framförallt att titta här på Truls Nøllegaard och när han kom med till final i VM och så vidare. Det var ju en ynnest för mig.
Jag gör den här podden ihop med Robin Figren. Har det någon gång ens varit på tal att försöka värva honom till Färjestad?
Ja, men en spelare har väl alla försökt att värva.
Nej, det är det jag inte tror.
Jag kan faktiskt inte minnas att vi hade sådär tentakler ute. Det var ju mycket Frölunda och det var väl lite sådär höjdare för oss att värva från där. Men det har ju varit en bra spelare genom alla år. Han hade säkert kunnat gjort det jättebra i Karlstad också.
Men så blev det inte.
Nej.
Du nådde ju den där 50-målsgränsen i NHL med bara minuter kvar på sista omgången och matchades ju då ganska hårt. Hur stort var det där internt, eller vad man ska säga, i Calgary?
Nej, men alltså det var ju jättestort. Alltså 50 mål har ju varit en drömgräns och är ju fortfarande det. Det har ju varit det ända sedan urminnes tider, så att det var ju någonstans kanske 8-10 stycken som gjorde det på den tiden. Idag är det ju nästan ingen förutom Ovechkin då. Men så det är klart att när det väl hände, och jag vet att till och med jag hade ju mitt kontrakt, att jag fick ju bonus om jag gjorde det. Så att det är klart att när det började dra ihop, så det var liksom en 10-12 matcher kvar, man såg att man hade en möjlighet, så det är klart att då blev det ju lite spännande, och alla runt omkring de var ju på, för både jag och min center Joe Nuendijk hade ju möjlighet att nå den här gränsen, och det är klart det blev en liten snackis, så det stod någon artikel lite då och då, men sen dröjde ju ända till, som du säger, sista matchen mot Minnesota, och det var väl inte mer än 3-4 minuter kvar av matchen så hände det, så att det är klart att det var en oerhört rolig grej för mig, och det var stort för Calgary också, som hade flera som gjorde 50 mål just det här året.
Minns du vad den bonusen låg på för att nå 50 mål?
Jämför man idag, så pengarna var ju om man får uttrycka sig lite halvklumpigt, de var ju väldigt små på den tiden. Jag tror att jag fick 20 000 dollar eller sånt där.
Ja.
Idag får du nog lägga till både en och två nollor för de som gör 50.
Ja, för de har 50 kassar i NHL idag, känns som att det klärar till ganska ordentligt i jämförelse.
Ja, det gör det.
Vad känner du kring Loobs poängrekord är i fara snacket i media runt typ omgång 6 varje år när en SHL-spelare fått en pangstart på hösten?
Ja, jag har ju fått ventilera några gånger med lite journalister och så vidare, så att nej, men jag lite slarvigt säger man ju att ja, rekordet till för slås, men varje gång någon får en bra start, då funderar jag också lite, kommer det att hända det här året? Va? Men sen vet ju jag också hur svårt det är att hålla sig frisk, att hålla sig i form. Och dagens hockey bjuder ju inte in till att man kan ösa in poäng var och varannan match. Så att även fast det är 52 matcher idag i SHL, så känns det som att någon verkligen, verkligen behöver göra en, inte en 30 matchers säsong, utan måste nästan göra en 52 matchers riktigt bra för att kunna nå upp till det.
Men kan du också tycka att det nästan har blivit lite komiskt? Någon får en pangstart, direkt är det liksom Loobs poängrekord där i farasnacket varje år.
Ja, det är inte komiskt längre, utan det har blivit en tradition.
Ja, precis.
Du har sett att de nämner den i alla fall, att det är det som kommer upp.
du behöver inte rädd för att bli inaktuell i alla fall.
Nej, precis. De pratar som om man är liksom 30-35 år bara. Det är ju några år sedan det hände.
Men om vi ser på det där med ens egna rekord och så, och vänder oss till NHL. Helt ärligt nu, Håkan, blev du innerst inne lite glad när NHL-säsongen avslutades i förtid 2020 och Mika Zibanejad inte kunde nå de där 50 målen?
Nej, men det var som jag sa om det här med SHL-rekordet. Det är likadant med 50 mål. Det är klart att man skulle ju vara en som sa grattis högst av alla om det var någon som gjorde det. Men ju längre det dröjer, desto mer. Alltså, ensam är ju inte roligt att vara, men i det här fallet så är det ju lite kul att man...
Ja, det är klart det är.
Att den ena som gör. Sen vill man ju inte att någon ska missa det på grund av skada eller på grund av att man kortar ner säsongen eller sådär, utan det ska ju vara att alla ska få ha samma möjlighet som jag hade, för då, det året spelar jag ju i princip 80 matcher, så att, ska det vara ärligt, så ska ju alla ha den chansen. Men sen som jag sa, det är så många om och men för att liksom nå det. Det är ju att spela antalet matcher. Det är likadant på Filip Forsberg i år. Han har ju jättechans att klara det, men han var ju lite skadad där i början och laget gick lite sådär. Så att det gör ju att det kommer att bli tufft för han att nå det i år också.
Vilket är ditt starkaste minne från att ha spelat mot Wayne Gretzky?
Ja, men man har minnen av honom från varenda match man möttes. För man visste ju att de leder ju med 2-0 varje gång innan matchen har börjat. För han kommer att göra minst ett mål. Så det gäller ju för oss att veta att vi måste göra minst 3 mål för att vinna matcherna mot dem. Och du vet att Edmonton Oilers, som var riktigt bra när jag kom över då, de vann ju ett antal Stanley Cup i början på 80, mitten på 80-talet. Och han och Mark Messier och Glenn Anderson och Jari Kurri, det var ju de och Paul Coffey. De hade ju ett superlag. Och där var ju Wayne var ju extremt bra. Han hade ett spelsinne som var... Alltså inte bara en, utan kanske 2-3 gånger bättre än alla oss andra. Och han var ju nästan, det var ju hemskt att sitta och säga det nu, men man nästan njöt ju när man satt på bänken och tittade vad han höll på med där ute. Samtidigt som man blev jävligt frustrerad, för vi visste ju i Calgary, som var i samma provins då, att ska vi någonstans så måste vi komma förbi Edmonton i ett slutspel. Och
exakt.
Vi kämpade ju några år först där innan det hände 1986 när vi slog ut dem i början på slutspelet för att gå till final mot Montreal redan då. Då kom vi ju över den här gränsen av att slår vi Edmonton, då är vi ett av de bästa lagen i hela NHL. Och med det sagt så var ju Edmonton Oilers ett av de absolut bästa. Och Wayne Gretzky var ju den absolut bästa spelaren som gick i ett par skor, håller på så här, men som åkte i ett par skridskor. Den enda som kunde utmana honom egentligen, det var ju Mario Lemieux när han väl börjar få fart på grejerna där runt 84, 85, 86. Så att då förstår man att det var en stor stjärna i vardande. Men Wayne Gretzky med sitt spelsinne, vi sa ju att han har alltid ett extra sinne, för han befinner sig på på platser eller på banan som ingen annan förstår att man skulle kunna vara på när det hände grejer.
Vilket är ditt roligaste guldminne från Karlstad?
Framförallt är du som spelare då det enda 1981, eftersom det var Färjestads första SM-guld. Det var ju extremt stort. Vi hade ju haft de stora Brynäs och Leksand som hade dominerat under egentligen hela 60-70-talet. Så det här blev lite extra när det väl hände. Men sen tycker jag att när vi vann SM-guld egentligen 2002 i nya arenan var ju också fantastiskt. Så att det är väl sådana liksom, som sticker ut lite extra då. Så att 81 och 2002 egentligen. Och 2002 var vi ju extremt bra också. Vi förlorade knappt en match på hela året.
Hur stökiga var Kanada på banketten under VM i Finland på 80-talet?
Ja, Kanada hade ju en liten annorlunda inställning på den tiden. De kom ju dit med en hel del NHL-spelare. De hade ju, om man tar Finland 1982, så hade de ju ett oerhört bra lag. De hade ju faktiskt Wayne Gretzky med då som väldigt ung. Men man hade ju också Bobby Clark och man hade ju de här lite gamla hjältarna. Och då fick man väl känslan att de åkte inte dit bara för att vinna guld, utan de åkte dit för att ha jävligt roligt också. Så att det var väl lite sådana incidenter, man undrar liksom om de var 100% seriösa. Men de var ju NHL-proffs och de var ju ärrade NHL-proffs som visste hur man liksom hanterade både motståndare och annat. Så att det var lite annorlunda. Det var inte som vi upplevde då, så att det var lite sådär oseriöst. Men samtidigt så var det ju den liksom standarden som NHL hade. Att man var tuff, man var framåt och man, liksom, man tyckte nog att man ägde lite grann hockeyvärlden. Till exempel så var det så att vi var ju små, håller på att säga, nyrakade pojkar och vi var ju väldigt försiktiga i allt som hände runt omkring. Vi försökte ta för oss på plan givetvis, men jag vet vi bodde på ett hotell i Helsingfors där även Kanada bodde, och de, när vi i princip gick och la oss så då började deras dag, håller på att säga, de spelade 21 och sånt där nere i spel. Det fanns ju roulette och allt möjligt. Och då kom jag ihåg Thomas Rundqvist och jag. Vi var väl, hade varit ute och gått och så kom vi hem och så skulle vi ta oss en sväng förbi där i spelhallen. Då satt ju några kanadensare där runt bordet med en stor fet cigarr i munnen och en jättebunt sedlar, alltså dollar. Och så satt de och spelade 21 och vi var ju alldeles chockade för vi hade ju knappt pengar till Hamburg och Coca-Cola, så att det blev lite röna medvetna om att när man spelade NHL på den tiden redan, då var man stor och då kunde man göra saker som var verkligen utbredande, om man får säga så. Men det var ju, som jag sa, det var inget konstigt för dem, men för oss var det bland det första gången vi hade sett något sånt.
Ja. Var det inte något också om att de på väg in på någon nattklubb hade stått och kastat vatten på folk, eller tycker jag om jag läst om?
Ja, men det var ju när det var avklarat och i princip sista kvällen där innan alla skulle åka hem. Då hade de ju en fest på sin våning.
Ja.
Och så var det ju folk nere i receptionen som sa att det är fest på femte våningen. Det är bara att åka upp dit, så får ni komma dit så får ni vara med på festen. Och folk blev ju ganska inspirerade att vara med på en fest där. Så det var väl kanske en lördagkväll eller vad det nu har varit då. Och när de väl kommer upp och dörrarna glider isär på hissen, så står de ju där med papperskorgar med vatten och slängde på folk när de var i hissen. Så det var ju inte så roligt mottagande, så då fick man stänga till dörren och åka ner igen. Så. De hade lite tricks för sig.
Vilket lag tror du vinner SM-guld i vår?
Kanske den svåraste frågan du har ställt i det här samtalet. Men...
Ja, det kanske vettigaste också.
Ja, precis. Men jag väl både, man kan tänka både hjärta och hjärna. Och hjärtat klappar ju fortfarande givetvis för mitt Färjestad.
Nu är det gärna här, Håkan.
Nu är det gärna vi går på. Då. Jag måste säga att de som har imponerat på mig så här långt, det är faktiskt Skellefteå. Och inte bara för att de ligger där uppe, men de har någon förmåga att ha fått ihop ett gäng här som är ganska brett. Om man tittar på kedjorna, man tittar på målvakter, de har två bra målvakter både i man och i Gustav Lindvall. Som sagt, man har fått fram nu en kedja som egentligen ingen trodde skulle kunna vara så bra som de är med Linus Karlsson, Jonathan Jonsson och Hugg. De spelar jättebra. Vi vet att Oskar Möller och Joakim Lindström, Melke Karlsson sen förut. Man har fått en, kanske den bästa powerplay-spelaren tillbaka i Pudas, Jonathan Pudas. Så att det känns som att de har ingredienserna för att kunna bli riktigt, riktigt bra här när det drar ihop sig och det går mot ett slutspel. Men sen vet ju alla som håller på och har sett på hockey och spelar hockey att det blir väldigt, väldigt små marginaler och man måste få den där riktiga skjutsen när man vill gå in i ett slutspel.
Och sen när vi ska tillbaka lite till hjärtaspåret där som du inledde med. Jag tror i alla fall inte att man ska räkna bort ditt kära Färjestad.
Nej, det är därför jag säger lite grann mycket med hjärta men lite med hjärna också. Så finns det ju en oerhörd kapacitet i det här laget som alla redan i juli och augusti sa att det fanns. Och den är ju inte borta, den kapaciteten. Men på något sätt så har de inte riktigt fått till det. De har gått lite fel i powerplay, alltså effektivitetsmässigt, och man kan inte vara ett topplag och ha harvat runt 15% i powerplay. Nu har det blivit lite bättre på slutet och går väl mot 20%, men där måste man få till det, och får man det så då kommer ju den här vinstkapaciteten att öka med 30-40, kanske ända upp till 50%, och det säger ju inte så lite, för då ska det mycket till för att man ska slå Färjestad. Men som det har sett ut, som har varit lite sårbar, man har inte riktigt kanske framförallt under hela hösten liksom kunnat stänga matcher, man har väldigt mycket öppna spel, har också blivit bättre ska jag säga, men ja, vi får sätta dem som lite outsider.
Vid ett tillfälle way back sa du, citat, kanadensarna har förlöjligat oss genom att säga att vi bara kommer dit och sätter på deras fruntimmer och dricker deras öl. Vilket ju skapade ett jäkla liv i Nordamerika. Vilka reaktioner minns du som starkast efter det här?
Nej, men det var väl egentligen bara ett återgivande av vad de egentligen sa till oss. Att, det var ju på den här tiden när man var väldigt sådär, inte skeptisk, men man var ju lite sådär mot europeer, att europeer kom över och tog framförallt deras jobb. Sen att talesättet blev lite kanske konstigt när de sa det själva. Vi behöver ju inte repetera det här, vad de sa, men de var ju, de tyckte nog att det var lite ett intrång för europeer som kom.
Ja.
Jag vet, när jag kom så var det ju inte så jättemånga svenskar som spelade bort. Jag tror jag var den 20:e svensken som skulle spela i NHL, va, jämfört med idag när det kanske är 130-140 som står och bankar på dörren. Va, men, så det var lite grann det här att ni ska inte komma här och ta våra jobb, dricka våran öl och till och med kanske stjäla våra tjejer. Va, men så det blev ju talesätt så att säga, men
ja, det var en annan tid också.
Ja, det var en helt annan tid. Det ser lite annorlunda ut idag med respekt för europeer kan jag säga.
du har nog haft en del i att höja den respekten skulle jag tro.
Jag tror alla som har lyckats i NHL har en del i det, att de skapade respekten höjs.
men fick du skit för det här?
Nej, egentligen inte. Utan det var ju egentligen så att det här var ju varje kanadensars lite roliga slogan och slänga ansikte på sig europeer, va. Det var liksom bara en, skulle jag vilja hävda nu, en rolig grej. Och sen att någon kanske tidning tog upp det och liksom att det var en europei som sa det. Att i en situation där vi europeer var lite framgångsrika och gick lite bra för oss då, va? Både till höger och vänster. Men det har varit mest en liten rolig grej som uppdagades då och inte sägs så mycket om de senaste 10-20 åren.
Visst var det så att du blev liksom lite jagad typ under din första träning i Calgary?
Ja, det var väl så att du vet, när vi kom till träningslägren då var vi ju, om jag minns rätt, jag tror vi var nästan 90 stycken som slog som i princip 23 platser.
Ja.
Och sen var det ju så att alla vi nykomlingar, vi stred ju jättemycket mot varandra, eftersom det var ju inte så många nykomlingar som fick chansen att komma in i laget. De hade ju oftast 95-96% klart redan vilka som skulle spela, veteraner då. Och då var det en kille där som förmodligen kände att han konkurrerade med mig och han ville ju slåss mot mig, och han jagade mig ganska mycket, för vi spelade ju jättemycket mot varandra i lag och två mål och som det kallas då, och var indelade i lag och sådär, så att han jagade mig, och sen till slut så ville han ju provocera mig, slängde handskarna och hade jagat mig ett tag där. Men jag var ju klok nog att inte slänga mina handskar, utan jag tog klubban och drog till han på fingrarna istället, och slutade han direkt.
så enkelt var det.
Så var det. Det gällde att överleva på rätt sätt.
Ja, exakt. Håkan Loob, du ska ha stort tack för att du tog dig tid, och lycka till med snökaoset där i Karlstad.
Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med, och jag ska direkt ut och skotta nu.
Veckans avsnitt har nått sin slutstation, men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsargen finns på Twitter, Instagram och Facebook, och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden, glöm inte det. Ni får dessutom, om ni har någon hockeypolare, gärna säga till den att lyssna på vår enkla podd om ni tycker att vi förtjänar det. Det är så mysigt att vi blir fler och fler som samlas runt den här spretiga lilla stunden. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.